Varmt välkomna till podcasten E-commerce Hackers. Här samtalar två branschens hetaste profiler, Jorge Castro och Fedja Porrobic, inom digital marknadsföring.
Idag snackar vi med Mr. from Consid,
Martin Edenström. Hej!
Tjena! Välkommen, eller det är inte jag som ska säga välkommen, för nu sitter jag faktiskt hos dig.
Ja, precis. Jag har tagit upp här på tredje våningen Consid Stockholm här. Aha. Jag sitter vid och tittar ut över Stureplan just nu.
Verkligen. Otroligt mäktigt, måste jag säga. Bland de häftigaste utsikterna.
Jaha, ja, nej, men vi har suttit här 4-5 år faktiskt. Någonting. Men nu börjar det bli ett växtverk här, så nu ska vi se hur vi ska skala ut här och tränga ut hotellet ytterligare. Det är väl bara vi och dem kvar nu i kåken.
Ja, ni växer otroligt mycket. På väg in så såg jag en hel del om det är Gazelle och massa diplom och grejer. Och ni hade ju 9 stycken, va?
Precis, det är faktiskt ett av målen jag och resten av kontorskollegorna har för i år där, att skaffa 10:e. Och då skulle det bara vara vi och, jag ska se om det är Klarna kvar faktiskt som har det. Jag vet faktiskt inte ens om det är Klarna, men det skulle vara vi och ett annat svenskt företag genom då de här 40, kanske 50 åren som de har delat ut Gazelle för, wow, tillväxt och lönsamhet. Så det är faktiskt, det måste vi säga att vi är stolta över den framgång som Consid har bedrivit sitt verksamhet med hittills då.
Ja, det är grymt imponerande. Och sen utöver Consid så har ni också MKSE.
Nej, den är faktiskt min privata. Så att, privata. Den tror jag med mig. Den är 10-12 år gammal. Så den har passerat mig och mina tidigare arbetsgivare också. Men det är precis det där jag, ja, precis som med poddandet antar jag, dela med mig av lite andra tankar då, fast i skriftlig, ja, form.
Jag älskar den där. Jag vet att det är jättemånga som följer den i branschen, så den är otroligt populär. Jag tänkte att vi går in lite på dig, om du berättar mer om dig själv.
Ja, men gärna. Martin Edenström då heter jag och brukar säga att jag har jobbat 20 år i branschen, men det var snarare 22 nu. Kom ut som ekonomisk skola då på universitetet i slutet i New York med marknadsinriktning. Men sen var det väl ett 90-tal där med Amiga och Commodore C64. Vet inte du vad det är?
Nej,
jag får googla det. Men själv lärde inom viss utveckling och så vidare som gick vidare in i HTML slutet av 90-talet. Lite JavaScript. Sen slutade jag. Fick de som var bättre på det än jag. Okay. Redan i 20-årsåldern. De fick göra det istället. Men som sagt, affärsdriv och tog det med mig sen då in i en karriär som började som projektledare först. Jag har varvat. Jag har väl haft 5-6 arbetsgivare då under de här 2 decennierna. Men jag har förmånen då att få blanda små digital och webbyråer som det hette först. Mm. På den tiden och se dem växa liksom från kanske 20 anställda uppåt 100-200 anställda. Sen kanske lite väl mycket att kavla upp armarna, göra allting själv och flänga till höger och vänster och hetsrekrytera någon eller ta in en underkonsult och så vidare, till att liksom se den här stora trygga arbetsgivaren då på andra sidan och tycker just att gud, de är tusentals anställda, då ska man slippa göra det här och kanske få lite mer processstyrt och lite mer struktur då som man kanske längtar efter 4-5 år på en mindre arbetsgivare. Så att då har jag joinat i turordning där. Cybercom som vart, det är väl Knowit idag, körde en vända också och blev marknadschef där första gången faktiskt också. Började som projektledare och avslutade som marknadschef. Tillbaka till mindre bolag, då var det en byrå där väldigt många av vad jag anser om smartare i branschen idag har sin bakgrund. Den hette Nansen efter den norska upptäcktsresan Fridtjof Nansen. Ingen koppling till Norge i övrigt, mer än att norska NOA som är välkända idag, Skandinaviens största byrånätverk, de köpte Nansen efter jag varit där i 5-6 år och också då i rollen som marknadschef. Så fortsatte jag med det i 2 år i norsk regi och sen tänkte jag, nu ska jag ta det här till ett riktigt stort gäng där. När jag började på Nansen var det bara 30 anställda, men slutet var det väl 500-600 då på,
wow,
på Mike & Wes NOA där. Så det, med förvärven och allt så växte vi snabbt där. Då kunde jag lika gärna ta det till ett riktigt stort sammanhang. Så då anslöt jag mig till det här, det var ju 250 000 anställda då på Capgemini.
Okay.
Och där var jag chef över Martech-avdelningen faktiskt kan man kalla det. Till början, det här var ju 2017, 2015 då blir, nej 2016 till och med kanske. Så till en början då hade inte riktigt termen fått fäste. Men det var ju partnerskapen med Salesforce, med Adobe, med SAP. Ja, en hel del jobbar med e-handel, men framförallt just med marknadschefen och CMO som nya målgrupper. Och det gjorde jag fram i 3 år till där. Fram till, jag vet inte, jag ägnade alldeles för mycket tid åt Excel. Och okay. Skickade rapporter till franska chefer och så vidare. Så då sökte jag något mer jordnära. Och då anslöt jag till Consid där vi sitter idag. Som då, ja, på den tiden så var det väl en sådär 600-700 anställda någonting. Men just nu knackar vi på 1600 anställda då, eller 1550 är vi väl idag. Wow. Varav, och då är jag regionchef här i Stockholm, och hit hör väl en bit över 200 anställda då med stabsfunktioner, och här jobbar jag också då en bit eller över 150-160 konsulter då.
Så du har mycket att göra om dagarna?
Det är varierande i varje fall i förhållande till vara marknadschef eller avdelningschef, vilket som är underbart, för att då jobbar du både med faciliteter, med människor, med affärer och med, ja, praktikaliteter. Så det är en mycket mer varierad vardag, det kan jag säga.
Ja, det är spännande. Bor du själv i Stockholm?
Jag är nästan uppvuxen, jag är så här färdig 50 generationen stockholmare, men de drog till landet, mina föräldrar, när jag föddes. Uppvuxen i Tyresö, sen innerstan från 18 faktiskt, när jag gjorde lumpen här innerstan också. Och sen Bromma, när jag fick unga då för 14-15 år sedan, första gången.
Okej, grattis.
Ja, tre. Så.
Ja,
men det känns länge sedan.
Jaha. Och du har ju då jobbat här ett par år, va?
3 år nu.
3 år, ja.
Ja, om någon månad.
Om en månad, 3 år, okej. Det första jag kommer att tänka på är Consid. Många lär ju undra, okej, vad är det ni gör? Om du berättar mer.
Consid är då en av Sveriges ledande, eller framgången har vi redan pratat om. Men nu börjar vi komma upp där i storlek tillsammans med just de vi konkurrerar oftast med. Då, Knowit, HiQ, Tieto Every faktiskt. De är ju fortfarande modellen större. Men det är de vi ofta möter i upphandlingar och som, ja, vi slåss om talang och affärer med då. Så det är en IT-konsult, och vi har ju, ja, egentligen ett fullserviceerbjudande, så att vi jobbar ju med allt ifrån just då faktiskt inte bara strategi och affärsmässiga förflyttningar, utan även just kring identitet. Vi köpte ett av våra senaste bolagsförvärv, det har också varit ett 10-tal genom åren, är en varumärkes- och ID, digital och fysisk ID-byrå. Jobbar med förpackningsdesign och allt möjligt. Så där uppe kan vi börja i toppen av kedjan, och där förflyttningen sker, eller där design då skapas. Och sen så tar vi det hela vägen genom då krav, projektledning, beställarstöd, upphandlingsstöd. Jobbar med också vidare till just strategi, projektledning, testledning, QA-arbete och så vidare. Och sen just då hela arkitektur, lösningsstruktur, informationsarkitektur, IT-säkerhet, plattforms, domänkunskap, expertis, ja, vidare neråt till gränssnitt, mjukvaru, vad säger jag, frontendutveckling, liksom Angular, React, allt det här du vet. Mm. Och så vidare till de olika rollerna som krävs då. Men även med faktiskt en del kommunikativa tjänster inom copywriters har vi en handfull, lärde mig häromdagen, art directors och så vidare då. Så, vi, så ser det ut, och det är utspritt över 35 kontor i landet, från Norrland och Umeå, första norrländska kontor från i år faktiskt, och så hela vägen nu passerat Skåne, där vi har, oj, jag tror det är 6 eller 7 skånska kontor, och nu hela vägen över bron då till Köpenhamn är nytt från igår faktiskt bara. Till känna gjorde vi det.
Okay.
Men där också en bit, vi har, de här kontoren är inte liksom utkastade enligt någon så här Jackson Pollock splattermodell, utan det finns en hel del eftertanke bakom vad, varför de återfinns när de finns. Och det finns oftast liksom en större beställare regionalt på den orten, där vi känner att vi kan försörja dem med den kompetens som vi upplever är konkurrenskraftig med hjälp av närliggande kontor. Så liksom ett typiskt exempel är när vi öppnade första utlandskontoret då i fjol i Oslo. Då har ju backup med det vi tror att norska beställare vill köpa Conceed ifrån Karlstad och närliggande andra regioner. Så vi kastar oss inte bara in på den norska marknaden på vinst och förlust och ger ja, någon stackare liksom ansvaret att sköta det här själv med ja, fullt ansvar och tomma händer. Utan det ska finnas backning från de andra kontoren då, som snabbt kan vara på plats. Både fysiskt men även sett till engagemang. Då.
Mm. Jag kommer att tänka på direkt, om jag då är Coca-Cola, säger vi.
Jobbar vi med?
Ni jobbar med dem, okej. Okay. Ja. Vi får ta ett annat case då. Låt säga att jag är Ericsson.
Jobbar vi med?
Ni jobbar med dem?
Ja.
Okej, okay, ska vi ta någon?
Du kan ta dem ändå kanske. Ericsson, jag har mindre koll på vad vi gör exakt. Men jag ska kolla vad jag är med och sålde in till. Så att, men fortsätt med Ericsson då.
Okej. Vi låtsas att jag är Ericsson då. Och så kommer jag till er och behöver hjälp. Ni kan ju egentligen hjälpa med allt det här som du nämnde. Men hur många krävs det i en sån här stor organisation? Hur många är involverade i ett projekt normalt?
Okej, jättebra fråga. För så här är det, och det här är ju då nu när jag bloggar och tittar på marknaden stort. Min uppfattning, övertydlig uppfattning, är just att Sverige är lite för litet för att ge den typen av helhetsleveranser som många idag faktiskt teoretiskt försöker skapa. Så att i teorin absolut, om vi tar liksom ett bensinbolag som behöver göra förflyttningen mot el till exempel, det är ju liksom alla säljares våta dröm att du ska gå in och liksom då göra allt i den här kedjan jag nämnde med den typen av tjänster vi erbjuder. Men sen är Sverige för litet, så du har liksom svågerpolitiken där, det kommer finnas en beställare som har gjort sin karriär sista 5 åren på att jobba med en leverantör de litar på som de har jobbat med på kanske förra och förra arbetsgivaren. De kommer inte byta ut den leverantören bara för att det stampar in en ny då IT-managementbolag liksom, om det är Accenture eller Conceed eller Knowit eller vilka det är. Det bara sker inte. Så det är en total missuppfattning. Däremot det du kan göra, det är ju det att du kan driva isolerade projekt om det handlar om just någon typ av registreringsplåtavläsning på bensinmacken, att nu ska du inte behöva ta fram kortet utan vi knyter det här till ditt konto istället, eller någon typ av Klarna-modell eller vad det är. Där kan du ju säga just att vi löser det här smidigare själva med våra egna designers, våra egna frontendare, våra egna analytiker och våra egna contentpersonal. Då kan du få ett sånt ansvar. Men det är ju ett ytterst begränsat ansvar. Det här är ju i en backlog av projekt. Det här är ju som ett projekt av 50 rullande troligtvis på den bensinmacken. Så det är ingenting du bygger ett 1000-mannabolag med över en natt då, som många tror i teorin när du ska erbjuda den här typen av full service. Och där just nu, det där måste man ju ha förståelse för. Nej, men så att vi, om vi återvänder till Conceda, vi jobbar väldigt mycket med på avtalsbiten istället. Vi har, utan att överdriva, hundratals då aktiva avtal med både privat och offentlig sektor. Och då sträcker vi upp en hand just när kompetensfrågorna dyker upp och säger att vi har redan en etablerad relation med er. Så var faktiskt fallet just på Coca-Cola Ericsson till exempel, att vi kan med stolthet, hör på att säga, men i varje fall med trygghet säga att vi kan börja jobba mer. Vi behöver inte gå genom juristen och hela procurement-avdelningen och så vidare för att jobba med den här bensinmacken, utan för det mesta har vi en upparbetad relation under de 20 år vi har bedrivit verksamhet. Så det är ett tryggare sätt för oss att sälja då istället en kompetens här, 5 kompetenser där, 10 kompetenser där, snarare än att gå in och tro att man ska få något helhetsansvar för allt över en natt. För det har inte skett på väldigt många år i Sverige.
Mm, mm. Om jag då är en e-handlare som kanske omsätter 100 miljoner, skulle ni kunna hjälpa en sån?
Ja, med det mesta egentligen. Men troligtvis så kommer inte den, om du omsätter 100 miljoner, kanske om du omsätter 10 miljoner, men om du omsätter 100 miljoner, då är du uppe på den här skalan som jag pratar om, där det finns fler än beställare och därför kommer de inte lägga alla ägg i samma korg. För att det kommer då uppfattas som lite hotfullt för de här avdelnings- eller områdescheferna som har det andra ansvaret hos den e-handlaren. Så att de kommer inte godkänna det, tror jag.
Okej. Så att med en vanlig kund hos er, vad skulle det kunna vara? Vilken storlek ungefär?
Alltså nu har vi ju väldigt många kunder, jag nämnde just rullande hundratals ramavtal, och så har vi väl ännu fler kunder Så att det är ju som sagt nästan 1600 anställda och vi jobbar ju med flera konton. Min gamla arbetsgivare till exempel hade ju av 2000 anställda så var ju 1000 på en stor svensk möbelföretag. Så ser det inte ut hos oss då. Lägre risk, men ja, mer jobb och ja, ett mer socialt jobb också med att du ska träffa och lära känna fler kunder. Men de största vi jobbar med, där har vi väl strax runt då, 3-siffrigt antal konsulter inne. Men det blir inte större än så. Och det finns en hel del liksom 30-40 konsultåtaganden då också. Och där har vi ju liksom Telia, vad har vi nämnt, Coca-Cola.
Alla storbolag i princip.
Naturvårdsverket, nu kan jag främst prata från Stockholm då, men Arbetsförmedlingen jobbar vi med också till exempel, har vi stora team inne på. Och de här ser ju ut, det är exakt, rätt många känner till det med, du har ju också en bakgrund att jobba med digitala team och så. Men det är oftast att de går in i, man brukar säga att snittet är ett 8-manna-team där du har mixade kompetenser. Och det är oftast till sådana agila team vi säljer in kollegor också. Handelsbanken har också en del försäkringsbolag faktiskt sista åren jobbar med. Okay. Flera av de stora då. Mm.
Ja, grymt. Så att man kan säga så här, Agda som precis startat sin e-handel kanske inte är rätt kund för er.
Nej, det här är ju mer uppåt
SVT.
Alltså, vi kan säkert jobba med mindre e-handlare också och gör det. Startups har blivit just här i Stockholm har blivit rätt vanligt att vi får förfrågningar från femmanna startups som vill ha stöd. Och då kan det handla mer om ett helhetsåtagande såklart. Men när du nämnde den här 100 miljoners gränsen där någonstans tror jag smärtgränsen ligger, att det finns fler än ledningsgrupp som alla fortfarande vill behålla sitt mandat och sin beslutsrätt. Liksom. Det ligger lite i chefskapets natur.
Okej, om vi går in då på dig där, din roll. Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Här? Det är, jag kan väl utgå från idag nu har jag lunchar med en konkurrent som jag försöker rekrytera. Som är grym. Det är sånt som vi rör oss med i Stockholm. Sen är det ett säljsamtal tillsammans med en större partner. Vi jobbar med en hel del fina partnerskap. Psychors, Advision, Optimizely, gamla Apple-server.
Ja, de känner jag till.
Ja, Contentful och så vidare. Det är min bransch. Så där har man ju lärt känna dem genom åren. Pratar affärsmöjligheter där. Vi har ju som sagt en hel del utvecklingssamtal och alltså med medarbetare liksom, så att alla blir hörda. Brukar ingå i de flesta veckor i varje fall, om inte dagar. Och sen är det ju en hel del interna just avstämningen fortfarande. Även fast vi försöker köra någon Jeff Bezos-stil där och hålla ner det till ett minimum. Precis, man behöver inte sitta med i mötet om man inte har någonting att säga, om man säger så. Mm. Det har vi väl också lite som filosofi här i Stockholm. Då kan man lägga sin tid på annat. Men det var tusen. Ja, du märkte när du kom upp här på större plan att det kan vara skruva en lampa också liksom, eller rätta till en gardin. Du ska få en positiv upplevelse när du besöker Conseil också. Det är en del av mitt ansvar. Mm. Samtidigt mitt i allt det andra.
Ja, det fick jag. Gott kaffe också. Så att,
ja, det är bra. Så ska du känna.
Ja. Men du har jobbat här några år och jag antar att du trivs väldigt bra.
Ja, nej, det här är absolut den roligaste jobb jag haft. Det måste jag säga, definitivt.
Kul. Vad tror du att Conseil är om 10 år?
10 år finns inte i en aktör som vårs tidsskala, men vi har väl en 3-års horisont däremot i varje fall som är rätt ny. Men vi kommer fortsätta växa. Jag kan inte avslöja för mycket från sånt uppenbarligen. Men vi kommer fortsätta växa och jag har ju nämnt lite där med att vi sträcker oss över bron nu nere i syd också. Mm. Så att där har du en del av ambitionerna för framtiden som börjar avtäckas med internationaliseringen också. Så den blir spännande att följa kommande år. Går ju nya utmaningar och nya lärdomar också. Så att spännande tid att gå till mötes för oss som bolag tycker jag personligen här från Stockholm. I Stockholm ska vi också fortsätta växa. Och samtidigt som sagt inte tumma på några kärnvärden. Det är så långt det bara går är målsättningen.
Det är bra. Jag tänker på din personliga del där så har du ju MKSC. Kan inte du berätta mer om det? För där har jag en hel del frågor. Hur fick du för att starta det? Och,
ja, men jag nämnde det där med när jag var klar med studierna. Då hade jag kompisar, då satt jag i USA, men då hade kompisar som hade superroliga jobb. Liksom, och ja, det var, jag vet någon Spray, nu känner du inte till Amigo Commodore. Känner du till Spray Network?
Spray känner jag till.
All right, ja, men där. Och jag fick sådana jobb och man hörde om jäkla liv och levde där hemma. Så jag var ju rätt sugen på att när de här arbetsvisumen tog slut att bege mig hemåt igen och hitta ett sånt jobb då. Men då var det ju som ekonom, det är ju en ny värld man stiger in i. Alla dessa akronymer och förkortningar och snabbt tempo. Det var ju jordens högkonjunktur då liksom vid millennieskiftet, så att, innan kraschen. Så att det var mycket att lära. Så det var där jag började dokumentera faktiskt min egen del. Liksom fräsch från studierna. Så ville jag lära mig mer genom att skriva ner helt enkelt. Och sen var det någon som sa det här, att det här är ju som en bra, ja, du vet, handbok för andra projektledare på webbyråer och sånt. Så jag borde ju dela mer av. Och det var lite så det började. Så det har jag gjort sedan i 20 års tid då, att jag skriver lite för att dela med mig det jag stöter på. Liksom. Men sen har ju det blivit MKS, det som är fördelen för Consid idag, Coca-Cola till exempel, jag hör av dem via nätverket som kommer med att driva då en nyhetssajt på det sättet privat. Så jag får ju en del fina sådana förfrågningar. Hur kan inte du komma hit och hjälpa oss med det här? Och det i sin tur kan ju leda sen till att ja, vi får sysselsätta ett team då på den typen av loggor och kundkonton. Så det är den stora fördelen. Sen har det blivit också genom åren, det är svårt att släppa en sån grej, för att är det några tusen in och läser, liksom man känner ju, vad ska man säga, dels en morot, men sen samtidigt ett ansvar också för att fortsätta. Ja, det är tråkigt att bara liksom, någon gång jag kommer ihåg att jag var på resa långt bort i Asien och så gick sajten ner eller någonting, man får åka någon longboat och starta om någon server bäst det går via någon knackig telefonlina. Och då undrar jag själv så här, man lämnar ungarna liksom själva på någon ö där liksom. vad fan håller du på med liksom? Ja. Men däremellan, det är liksom, uppsidan är för stor för att jag ska lägga ner det än så länge, så att jag kör på. Och sen har det lett till också att jag hjälper IDG och Bonnier och Sumé där med just den typen av mer digital stöd och rådgivning och tips och prata trender och så vidare. Så att det har ju blivit ett utökat medlemskap också som jag får bidra till. Konferenser och föreläsningar och sånt som jag tycker är kul och kan fortsätta jobba med. Ja, det har ju varit min värld där. Direkt när jag började jobba då, där strax innan dotcom-kraschen och allting. Då var ju, alltså faktum var att databasdrivet bara när det gällde, ja, e-handel var ju knappt aktuellt då liksom. Men när det gällde webbar och så vidare, det var faktiskt någonting helt nytt. Så på den tiden då hade du ju företag som jag träffade, brorsorna Runhem då, som startade Episerver, som sen i fyra omgångar har sålts vidare och är slut, eller nu räknas väl att det är värderat till en 20-25 miljarder eller någonting liknande, så det är en enorm resa de har gjort på två decennier då med nya ägare. Men allt det här var ju någonting nytt då, och det fanns inte så många aktörer. Men sen idag, det många förknippar med Martech, det är just den här Scott Brinker som faktiskt kommer till Stockholm nästa vecka för ett seminarium. Där
ska du titta på han?
Jag ska inte prata där faktiskt, tillsammans med Scott, om just Martech. Men precis, han är i Stockholm då, han är känd för sin Martech-karta då, som är som en typ av nästan tapet med loggor där. Så den passerade väl 10 000 loggor nu, och sista gången han orkade skriva ut i samma A2 eller A1 vad det blir, då var det 8000 loggor då. Så att idag finns, ja, det är alla de här SAS-företagen liksom, och de som, ja, du läser dem på Breakit dagligen liksom, de inkluderas i Martech. Men det många inte vet är egentligen att det här är ju faktiskt en så här enorm samlingsterm, nästan som, inte vet jag, digital transformation eller SAS eller ja, kundupplevelse, vad du vill, de här enorma paraplybegreppen. Så de här 8000 aktörerna, det kom en uppdelning i fjol där av Scott tillsammans med en, jag tror att han är en holländsk kompis där som hjälpte till att definiera världen. Och då, det innefattar ju allt ifrån HR-system till rena lönesystem. Det var någon sån här skattesystem med, det är liksom, du vet, enorma mängder med BI och data lake-tjänster och så vidare. Så att det gamla med att MAR står för marketing, att det ska ha med en marknadschef att göra, det där är ballat ur lite i mina ögon. Att det är liksom att du egentligen trycker in varenda tjänst du liksom kan få i den här kartan. Då. Så ett paraplybegrepp helt klart. Men de facto kvarstår ju att det finns troligtvis tusentals marknadschefer i Sverige och runt om i världen som idag inte har koll på det här, och de tycker att de ser inte skogen för alla träd. Liksom. De fattar inte, ska jag satsa på Magento, Shopify eller Salesforce eller Optimizely Commerce? Här kommer den här enorma floran av nya loggor liksom, med Nosto, Pickwick och Google Analytics för den delen och liksom allt vad det är. Vad måste vi ha? Vad ska vi lära oss själva? Vad ska vi lägga ut kompetensen på? Vad ska vi avveckla? Så den frågan har ju lett fram till det som är MarTech-hysterin idag. Men det är stor skillnad som sagt. Tidigare så på den här gamla Apple-servertiden där som jag började med för 20 år sedan, då kunde jag inte lägga allt ansvar på en leverantör. Lite som du går ut och handlar en bil. Liksom. Du ska inte behöva tänka på vilka alla deras hundratals, tusentals underleverantörer för att bygga bilen är. Men det där har blivit lite nu i och med att maktskiftet har skett, att det är marknadscheferna som ska äga den här frågan och själva vara med och definiera den för företaget de representerar och äger loggan för. Då har man liksom lite vänt på det hela och sagt att de ska utgröpa exakt vilka det är som ska få bidra till det sammanhanget och den kombinationen av MarTech-tjänster. Men det är lite synd för att de ska ju inte behöva lära sig allt det här som du och jag är bättre på än dem. Utan där ska de faktiskt kunna hitta lite stöd och hjälp då längs med vägen. Så jag tror det här kommer trummas av. Man kommer inte sitta och fascineras av tusentals logotyper i MarTech-kartan om några år. Utan det här är just någonting tidstypiskt nu 2021-2022 då.
Okej. Om man då är en e-handel, hur skulle du säga att man kan gynnas av MarTech?
Ha koll på den, inte dubbeljobba. Är du en e-handel som har verksamhet i Finland och Norge, se över så att ni har samma stöd på olika, även fast i olika marknader. Det går ju väldigt mycket tid till rensa data eller försöka och rengöra för över data. Det är dumt liksom då att sitta med olika analyssystem eller kassalösningar eller 3PL-system eller vad det nu är liksom, det som ofta går in i MarTech-kartan, utan liksom renodla det och ha en strategi där. Och liksom vara tydlig också, för det är väldigt mycket politik inblandat i plattformsval. Så att AO där brukar vara att när de säger just, ja, men varför, så här har vi inte gjort i Norge, varför ska vi göra som ni gör i Sverige? Och ha ett tydligt svar där, därför. Det är det viktigaste hemläxan att göra med MarTech, kan jag tycka.
Mm. Jag jobbar med en e-handelsplattform, jag kan inte nämna vid namn, men jag vet att de har ju en smart lösning till exempel, och att API:er skjuts in över natten, man har frakter, allting är inbyggt i ett och samma system så att det blir som ett smart system. Många e-handlare idag väljer ju att starta typ en WordPress e-handel, men där går det inte att koppla till så mycket smarta tillägg och system. Jag tänker att finns det någon favoritplattform som du gillar?
Ja, jag kan ju inte riktigt uttala mig det baserat på bakgrunden där och flera partnerskap och så vidare. Så jag kan ju nämna alla då av våra partners där. Men sen är det också absolut skadbetet. Jag ska ju säga det, förträffligheten. Herregud, Shopify liksom med pandemin. Jag vet inte om du noterade börskursen där 2020, men den var ju absurd liksom. Det skulle man köpt, och det byggde ju väldigt mycket på liksom det logiska med skalbarheten med deras enorma, vad heter det, det heter extensions, va,
tror jag. Ja, extensions.
Ja, och det är ju samma med WordPress och plugins som har lett till att göra det till världens, alltså de är väl 3-4 gånger så stora som nästa konkurrent, världens största plattform då. Så den går ju inte, liksom, den skalbarheten med det modulära i plugins, det går ju inte att liksom förakta. Den är ju fantastisk. Men det här vet ju alla om. Just nu är det ju, jag skulle säga att så där 4 av 5 utav nya e-handel som byggs idag, de byggs ju då headless. Att de är mindre slutna och mer
skalbara.
Det är ett ämne i sig liksom, men det här kan man ju söka på om man vill se bakgrunden. Men de byggs ju också med en biosfär utav tredjepart plugins då, då. Så den biten tar man ju med sig från aktörer som WordPress och Shopify för att inte missa den enormt fina smörgåsbordet som det utgör då för marknadschefer och handelschefer och andra. Så plattformen generellt som erbjuder en bred flora där tycker jag är tumme upp då. Men sen är ju också, jag är för, jag tror att det var Plantage som faktiskt började för några år sedan med att du driver ett större projekt som du kanske är realist och inser att det kanske tar ett år eller 18 månader att genomföra för att det ska vara panordiskt och vi har höga ambitioner och bara ju fixa designen tar några månader liksom. Men under tiden så kan du sätta upp en Shopify eller någon mindre SaaS-tjänst däremellan där du använder det du har lärt dig utav de som använder den Shopify-en. Liksom det kundbeteendet och de lärdomarna du drar, det tar du med sen i det stora bakomliggande projektet som är mer proprietärt och ditt eget och du kommer äga kanske en headless lösning du äger till fullo sen på Plantagen för kommande 5-10 åren. Men samtidigt Shopify fick leva i ett år eller något liknande och hjälpte till att bli en realtidsdatainsamling. Mm. Det, hur man använder plattformen på det sättet, det är väldigt för.
Ja, det är väldigt mycket data i alla fall som man kan samla in under tiden. Jag tänker också på att det finns ju så många e-handlare som jag träffar på som upplever stora problem med att de sitter i avtal med aktörer som har byggt e-handeln och det är lite gammalmodigt och det är lite så här old school. Vissa funktioner finns inte att addera utan att det kostar jättemycket. De ångrar ju sig att de inte har bytt till mer headless lösning där de kan ja, ändra själva och kanske använda sin egen utveckling. Men om vi går in på Martech, vad tror du är framtiden?
Jag sa konsolidering så här förra året. Jag tror att han Scott Brinker skulle chocka med att nu var det inte 8000, nu var det 6000. För det är så mycket uppköp. Det är ju så här enorma mängder miljarder, alltså både dollar och kronor. Alla valutor som läggs på förvärv. Alltså, det kan jag rekommendera, bara titta på de här engelska Wikipedia-sidorna kring procurement givet större mjukvaruföretag, om det är SAP eller Adobe eller Salesforce eller Oracle eller vilka är. Det är helt vansinnigt. Det är alltså, de listorna är ju flera hundra rader långa och alltså det är ju 30-40 namn bara på ett år för en aktör som Salesforce och Adobe. Det är vansinnigt mycket förvärv och mycket av det rör ju Martech-aktörer då när de köper in så där. Så jag tror det skulle minska, men tvärtom så det startas ju lika mycket nya företag också med alla tekniska trender som kommer och går. Jag tror däremot en väldigt sak, nu kan vi se om man tittar ut där över Stureplan där vi sitter nu så pågår ett arbete nere gatan och det är de här stora, inte sällan liksom Martech-drivna utvecklingshusen med till exempel så är det ju ARK-gruppen som äger Curamando, Conversionista och Human och så vidare. Vi ser deras projekt där nere där de ska inhysa sådär 400 av 800 anställda i den kåken. De driver sin verksamhet mycket på att erbjuda ett externt stöd som går in och hjälper marknadschefer hos stora kunder med att just identifiera det här och just se skogen bland alla trän och avveckla liksom en e-handelsplattform eller vad det nu är som ja, inte är långsiktigt för de här. Och sen därefter direkt erbjuda den typen av projektledning och tekniskt stöd för att faktiskt göra det efter rekommendationen är lagd då. Jag tror det är personligen, jag tror inte det har framtiden för sig. För du kan se där också att har du varit anställd i ett sånt hus, liksom, oavsett om det är ARK eller NOA eller Consid för den delen eller Nova-gruppen eller vad det är. Det är ganska lätt faktiskt, precis som i alla utav den här typen av mer moderna yrken, att ta anställning på bolaget sen. Har du jobbat åt Tele2 eller Coca-Cola i 2 år som konsult, liksom då, ja, då är du rätt djupt rotad med den här typen av ansvar. Du är rätt djupt rotad i den organisationen. Och då kan du tycka att det naturliga är att faktiskt få en riktig titel och ännu mer prestige och ansvar i faktiskt att gå till linjeorganisationen. Och det här kommer liksom tidens tand att göra att fler och fler från de här nu experterna som går in och stödjer marknadsavdelningen kring Martech, de går till kundsidan. Det är en naturlig evolution. Och därefter får kundsidan då den här kompetensen som initialt saknade 2018, 2019, 2020. Den får de nu direkt ifrån de som tidigare varit konsulter. Så har det alltid sett ut i vår bransch och det kommer även gälla Martech tror jag.
Okej. Okay. På tal om konsulter, när ni hyr ut en konsult, vad kan en konsult kosta?
Ja du, allt mellan 20 spänn och 4 000 spänn fick jag in idag faktiskt att just en aktiv headless-aktör kan ta för ja, hard to get kompetens där på europeisk nivå. Så att nej, det beror på. Det kan man också läsa. Jag skickar ut många tips om att googla här. Men man prisar ut sig då i en hel del upphandlingar. För att speciellt inom offentlig sektor och i början av pandemin till exempel. Kommer in på större konto som Försvarsmakten och så vidare. Det är ganska mycket byråer här i Stockholm. Både webbyråer och reklambyråer. De är redo att alltså, skicka in en Excel-matris med ja, ner till typ noll. Alltså en kronas konsulter finns det något som kallas. Ja, men då är det just att det går från en krona upp till 1000 spänn. Och sen när du vill ha dem med en kronas konsulten och det vill säga att det finns aldrig några tillgängliga eller ja, du får jobba med de här som har 4 års erfarenhet istället och då kostar de 800 spänn en timme. Så det är bara
så det är det sätt
att lura systemet.
Ja, för att låsa kontrakt kan man säga.
Precis, så där har vi enorm variation. Mm. Men jag tror idag skulle jag säga i Stockholm för att faktiskt få någon typ av lönsamhet är det supertufft att inte att gå under 700 spänn i timmen. Nu talar jag inte ur konsulträkning då, men jag pratar generellt liksom, marknaden med allt som har med handel och webbkonsultation och så vidare att göra.
Ja, verkligen. Jag satt och tittade lite på det där. Jag såg att de flesta, det är nästan 1500 är billigt idag om du söker experter.
Ja, precis. Och det här är ju också... Det är nästan det frågan med... Jag kan bli tokig på OPEX och CAPEX. Har du pratat med någon tidigare poddgäster om det? Nej, men det är det här... Det är så långt gånget med just resursförsörjningsavtal. Så de här operativa kostnaderna då, eller operational cost och OPEX... operational expenses, ursäkta. Det är så enkelt att bara ta in konsulter från Consid eller Accenture eller vilka det nu är och höja där med att ta in 2 till eller 5 till eller 10 till. För det avtalet är satt i sten för länge sedan så det påverkar ingens dagliga ansvar. Medan däremot att starta upp ett nytt e-handelsprojekt och jag ska nya budgetar och ta in nya kompetenser och göra något som inte gjort förut. Det kan ju skapa ramaskri inom en organisation. Och där har den här capital expense istället, CAPEX. Så det är lite orättvist med den här resursförsörjningsbranschen så att säga. Nu är vi ytterst verksamma i den så jag pratar ju lite djävulens advokat här. Men, ja. men det är, jag kan lida med att det är så mycket enklare faktiskt att stoppa in huvuden i operativa projekt snarare än i helt nyskapande projekt. Då.
Du har jobbat med e-handel tidigare va?
Ja, som projektledare bland annat för... Jag var med när Electrolux labbade också i så här innovationsprojekt som jag brinner för och tycker ska vara enklare att genomföra. När man tog deras butikskedjenätverk med 50 butiker, Electrolux Home, och fick alla att se positivt på att det inte skulle kannibalisera på butikerna som var många var rädda för en 10 år sedan. Så gjorde vi, var jag projektledare för den e-handeln. Och sen har vi gjort samma sak för faktiskt Sony Ericsson då också. Innan det vart Sony mobiler för faktiskt nordiska om inte till och med europeiska e-handelssajterna vart det och även jobbat med Tele2 som projektledare när de bytte plattformar till Tele2.se där och öppnade upp väldigt mycket för e-handel.
Intressant, för våra lyssnare då som vill veta mer vad gör en projektledare inom e-handel?
Pratar jag brukar säga när du träffar intressenter på ett större bolag som Tele2. Håll ner dem så mycket som möjligt. För om du börjar rita upp just en så här organisationskarta med 12-14 personer som alla kan prata med varandra. Då är det ju bara gångerna 12 gånger 12 så att säga. Liksom. Så det blir väldigt mycket kommunikationskanaler och möjlighet att missförstånd uppstår eller att saker måste förtydligas i ett längre projekt. Då, för att den här typen av projekt kan oftast ta 1 år. Det är något annat vore osant att säga. Så att håll ner kommunikationskanalerna och försök få den här mandatet eller buy-in som man säger från högsta ledningen. Att du behöver inte jobba med alla avdelningschefer i alla länder. För där har du 1 års extra tid som ryker.
Och du nämnde Patreon för mig tidigare. Du har ju MKS, är det genom den du driver Patreon?
Jag labbar med det också. Jag tror du i din tidigare roll också faktiskt har upptäckt fördelen med det att lära sig by doing liksom också. När du har ansvaret för e-handel, det är absolut mest effektiva sättet. Jag såg till och med att en managementkonsult har satt någon term på det. Men det handlar ju om att lära sig genom att experimentera. Och det har jag gjort bland annat med den typen av betaltjänster. Och det är väl positivt att liksom se liksom att så många människor är beredda att betala. Jag hade 19 spänn i månaden liksom för det man erbjuder, precis som någon typ av Spotify. Men som sagt, du är bra på SEO också. Och många av de bitarna går ju tyvärr förlorade, för att det finns något mänskligt i att har man en gång blivit bränd och känner just att fan, jag kommer inte åt den här artikeln, den är låst. Liksom. Jag tror att klickfrekvensen för återvända trafik tar stryk där, så att det är det man lär med labbandet.
Ja, och det lär ju skicka det skickar ju signal till Google om att här är det hög bounce rate, och då tappar man ju den organiska biten.
Och drippa där och sånt funkar ju okej, men jag tror det är mänskligt också, med att du kan ta tag och få någon att återvända om du väl har hållit borta dem med en betalväg en gång. Jag tycker det här är superintressant. Jag var en snabbis i Almedalen i år, och där pratade man om just hur media håller på att bli någonting elitistiskt. Det är så få sajter idag som yngre generationer kommer åt att läsa, för de kommer inte betala för media, och då läser de egentligen jävligt riktad
press.
Det
som kommer upp på TikTok.
Ja, det är tragiskt alltså. Det är så tragiskt. Men vokabulär, allting kommer ta sån stryk alltså, tror jag, under den här perioden.
Ja, jag tror också det, och jag märker det också på ungdomar som man kommer i kontakt med när de pratar om ämnen, vad det nu kan vara, om det är vaccin eller whatever. Då mycket av deras fakta brukar de hämta från sociala medier. Oftast är det väldigt så här, skadlig information som de tar del av.
Nej, det är tragiskt.
Verkligen. Ja, jag tycker vi avrundar där. Det var supertrevligt att snacka med dig. Och jag är verkligen imponerad, och jag tror att lyssnarna kommer att gilla det här, som att det är ju en stor karaktär. Du är ju känd i branschen. Och många vill ju veta vem du är mer på personlig basis och lite story. För att tittar man på din LinkedIn så ser man ju inte så mycket, utan man ser de här raderna, vad du har gjort och lite kort. Så jag tror att det var väldigt bra.
Mycket, ja, nej, tackar som ödmjukast, och det var kul att vara här och gästa. Och bra jobbat med podden och så länge.
Ja.